Då är ni hjärtligt välkomna tillbaka till nästa föreläsning i vår koptisk kurs. Det kommer inte bli så många föreläsningar som jag brukar ge på under mina kurser, utan vi har ju en hel del arbete med just grammatikmaterialet. Men det är ju rimligt att ni också får någon typ av kontext till koptiskan och de texter som vi sen ska arbeta med. Koptiska kommer från det grekiska ordet för egyptiska egentligen då. Och koptiskan är det fornegyptiska språket, det som talades framförallt innan arabiskan tog över. Och det är ett hamitiskt språk. De äldre formerna representeras genom hieroglyferna. Och sen har vi ett system som heter demotiska. Och de här, de var ganska svåra att använda. Det blev en ganska stor statusmarkör att överhuvudtaget kunna läsa och skriva hieroglyfer eller senare demotiska. Så ungefär runt år, ja, låt oss säga 200, så där skulle jag tro, så börjar man skriva det gamla egyptiska språket med hjälp av grekiskans alfabete plus 6, i vissa dialekter 7 faktiskt, bokstäver från det demotiska skrivsystemet. Och det är det här som vi då kallar för koptiska. Så det är egentligen kanske ett nytt språk på det sättet att ett språk utvecklas. Ja, det är ju ganska stor skillnad på ett språk om vi tänker oss att vi ska jämföra det med kanske 3000 före noll och sen några hundra år efter noll och sådär. Jag kan inte hieroglyfer och demotiska, så jag kan inte säga i vilken mening vi kan säga att det här är olika språk. De är koptiskan har rötterna i de tidigare formerna av fornegyptiska, hur som helst. Framförallt så är det alltså ett nytt skrivsätt som kännetecknar koptiskan. Och det här har fått en del konsekvenser som forskare inte har uppmärksammat i tillräckligt hög utsträckning. Ja, tillräckligt hög, men knappt alls skulle jag vilja säga. Jag har en lång not i en artikel om manikeiska texter på koptiska från Kellys. De kommer i Religion och Bibel under hösten 2014 om mat och manikeism. Och där diskuterar jag vad som händer när människor börjar skriva koptiska. Och utan att ha gjort en oerhört noggrann genomgång av allt koptiskt material, så tycker jag att man har skäl att tro att tillgängligheten till skrivspråket ökar. Kanske också för att grekiskan, som var det språk som man vanligtvis författade brev på tidigare och även fortsättningsvis, det var ett så statustyngt språk. Ganska svårt, det vet ni som har lärt er klassisk grekiska, att det är mycket att hålla reda på. Jag menar att den koptiska grammatiken är lättare. Inte så enkelt som man först kan tro, för det finns många nyanser och att hålla reda på och sådär. Men det verkar som att tröskeln blev lägre för de som använder sig av koptiska. Om vi till exempel tittar på hur många brev som skrevs av kvinnor på grekiska i Egypten under, ja, låt oss säga från 300 före noll till 200 efter eller så, så är det ungefär 1 promille. Och då vet vi inte alltid om det är en kvinna som har skrivit heller. Ibland så använder man sig då av sekreterare eller så. När jag har jobbat med en del dokumentärt material från oasen Kellys, där har vi också en del brev. Och där är faktiskt så mycket, många som 20% skrivna av kvinnor. Nu var det ju så att högre utbildning var svårtillgängligt för kvinnor. Och det verkar som att man oftast då fick använda sig av en professionell skrivare eller sekreterare, vilket var dyrt och sådär. Men det verkar som att man med koptiskan når ett stadium där mer vanligt folk kan skriva brev till varandra, till exempel. Nu ska vi väl hålla i minnet att från Kellys är det mest manikéer som skriver brev, och de är oerhört intresserade av att lära sig att läsa och skriva och så. Så den faktorn får man väl lägga in här. Men den här tillgängligheten till skrivspråket som koptiskan utgör är av underskattat och intressant socialhistorisk vikt, skulle jag vilja säga. Koptiskan som vi möter i Nag Hammadi är alltså i hög utsträckning från övre Egypten. Vi har nere vid Nildeltat, om vi ser att det är lägre Egypten, så följer man Nilen uppåt, så kommer man rätt långt söderut. Där möter vi lykopolitanska och former av sahidiska som är besläktade med lykopolitanska. Och det är de varianterna som vi möter i Nag Hammadi-materialet mestadels. Man kan även se spår grammatiskt sett av att det finns bohairiska inslag, sådana som då skulle komma från norra Egypten, alltså längre ner mot Nilens delta. Och jag har hävdat, och framförallt så har en skicklig koptolog, Wolf Peter Funk, gjort gällande 1985 i en artikel, om jag kommer ihåg rätt, att man kan se spår av det nordegyptiska i Nag Hammadi-texterna, och kanske har texterna överförts till sydligare dialekter, men att man mestadels har haft nordegyptisk ursprung. Alternativt att det är nordegyptier som har översatt de här texterna från grekiska till koptiska, och att man har försökt att anpassa dem till den dialekt som råder på orten där man är, men att översättarens ursprung ändå har märkts. Vi kan väl inte veta exakt hur det har gått till, men det är intressant. Så vi har alltså lite olika inslag i dialekterna. Och vi har också, som det ofta är i gammal text, har vi stora variationer både på stavning och grammatik. Det kan skilja sig i samma text, så man ska inte vara förvånad över om vi till exempel saknar ett streck ovanför en bokstav, som vi när vi arbetar i läroboken kommer lära oss att där ska man betona den här bokstaven där man har ett överstreck. Det händer ganska ofta att de saknas. Och det händer då och då också att någon verkar, som du tycker, skriva fel. Men då är det svårt att veta om det verkligen var fel eller om det var en egenhet för den dialekt som den här personen talade. Det får man ju undersöka från fall till fall. Så vi ska vara noggranna med grammatiken, men samtidigt vara väl medvetna om att ofta så har vi bara någon enstaka text. Alltså vi kanske bara har en version av en källa, och i den versionen kan det vara olika fel och sådär, så vi har det svårt att jämföra för att komma liksom ner till den korrekta läsarten eller så, som man ofta har försökt att göra, till exempel i nytestamentlig forskning där vi har väldigt mycket handskrifter. Emellertid så har vi det väldigt intressanta läget att de koptiska texterna som vi har är väldigt gamla. Det egyptiska klimatet är oerhört hälsosamt för papyrer. Det är så pass torrt uppe i övre Egypten, södra Egypten alltså, att texterna överlever i hög utsträckning, mycket hög utsträckning än vad de gör vid Nildeltat eller i den grekiska övärlden eller i Rom. Helt enkelt för att det är för fuktigt där och papyren ruttnar. Här har vi alltså texter från slutet på 200-talet, eller kanske är det kopior en bit in på 400-talet. Det diskuterar man en del när det gäller till exempel Judas evangeliet, så har man haft en rätt tidig datering runt 280 ibland, och den kan nog ifrågasättas, men den, ja, i början på 300-talet. För de här Nag Hammadi-texterna så är vi inte så säkra, men låt oss säga att vi kanske har 300 och eller 400-tals texter, och det är i de här sammanhangen rätt tidigt om vi jämför med till exempel handskrifter av Nya testamentet. Men det beror på att koptiskan just har att de här texterna har funnits i miljöer där klimatet är väldigt gynnsamt för de här texterna. Ja, det här räcker lite grann för den allmänna kontexten för koptiskans ursprung, så att säga. Koptiskan fortsätter under lång tid i Egypten. Att den finns, den kanske används aktiv så sent som 1400 eller så där. Men den avtar successivt och arabiskan tar över. Nu finns det en del legendariska berättelser om att folk talar koptiska så sent som på 1500-1600-talet, men utan att ha gjort oerhört noga undersökningar så verkar det som att de flesta är inne på att koptiska nog dör ut någonstans 1400 ungefär. Och våra texter, de är så pass tidiga så vi har inte så mycket inflytande av arabiska, eller vi har inte inflytande där, för att arabiskan kom ju mer under 600-talet i och med islams expansion. Däremot så kryllar det av grekiska ord i koptiskan, och det märks verkligen att Egypten vid den här tiden, 300-talet, så är en tvåspråkig miljö verkligen, där vi nog har ganska mycket folk som både kan koptiska och lite grekiska, åtminstone på en rudimentär nivå. Ord som men och sådär, för är ofta i dess grekiska form i texterna. Vi har till exempel partikeln de, som man ofta kan översätta med och, eller möjligen men. Vi har alla som är men, eller tvärtom eller sådär. Lite beroende på syntax och textens karaktär. Och vi har gar, som ni känner igen också om ni kan lite grekiska. Och vi kommer också att möta ord som archon, för förste eller hövitsman, exosia för makt, också grekiska. Evangelion dyker upp ibland i dess koptiska form, när det betyder just glädjebudskap, men ibland har vi den grekiska formen av det. Och så håller det på hela tiden. Vi ser att koptiskan härrör ur en flerspråkig miljö. Och det här har lett till lite intressanta saker när man började studera Nagamadi-texterna. Nagamadi-texterna upptäcktes 1945. Det är väldigt mycket legender omkring upptäckten, så jag ska inte dra allihopa nu. Och de samlades under 50- och 60-talen. Man gav ut kritiska utgåvor. Men mycket tyder på att de här texterna är översättningar från grekiska original. Men grekiskan är ett mycket hypotaktiskt språk med långa konstruktioner med underordnade satser. En sida Platon kanske bara innehåller 2-3 meningar, för de är ganska långa. Det koptiska språket, eller det egyptiska språket, är mer parataktiskt till sin karaktär. Det verkar inte som att man i äldre egyptiska har haft som lika exakta system för att visa på underordnade och underordnade satser och sådär i flera led, utan det har kanske mer liknat hebreiska för er som läser det då. Det blir, och när man ska översätta grekiska texter som kanske är väldigt utbroderade, så kan det ibland bli en del flertydigheter, just eftersom man på koptiska inte har haft precis samma möjligheter att uttrycka satsernas interna relationer som man har på grekiska. När det gällde Nagamadi-texterna så verkar det som att forskarna i början var lite förvirrade över konstruktionerna, och man tänkte oftast att det här var ganska nästan vulgärt språk, lite för enkelt, och när forskare inte förstod texternas grammatik riktigt så skrev man att ja, här har författaren haft problem att översätta den grekiska texten. Sanningens evangelium som jag arbetar med hävdades av professor Till 1958 att det är en översättning som är ganska taffligt gjord av en person som varken förstod innehållet eller var tillräckligt duktig på att bemästra koptiskan och grekiskan. Nu menar jag att man får vara ganska försiktig med sådana idéer när vi har att göra med Nagamadi-materialet. För att, som jag sa, så är koptiskan så nedlutsat av grekiska, och det är texter som kommer ur en flerspråkig miljö, så det är mycket sannolikt att de som har översatt de här texterna från grekiska till koptiska var vida överglänser särskilt min nivå på grekiska och kanske även er nivå av grekiska. Så det som man då ska göra då är nog att först fråga sig, kan jag själv den koptiska grammatiken tillräckligt väl? Och i mitt arbete med Sanningens evangelium till exempel, så var något av bidragen som jag lämnade i min avhandling just en analys av hur texten fungerar om vi faktiskt ser den som ganska avancerad litteratur. Kanske från ett grekiskt original med just väldigt elegant retorik i långa meningar med en öppning som efter många, många bisatser fångas upp av en avslutande knorr, så att säga, i ganska elegant konstruerad syntax. Vi kommer inte stöta på så mycket av den varan under den här kursen. Men vi kommer stöta på lite grann av sånt. Och jag tror att det är klokt att tänka på de här sakerna, att 1950-60 så var de som kunde koptiska bäst fortfarande inte så bra på koptiska. Det fanns relativt få texter att studera. Vi fick många fler med Nagamadi, och nu har vi ännu fler med Kellys dokumenten och ja, andra publikationer av andra dokument också. Så vi har bättre förutsättningar nu, men studiet av koptisk grammatik är fortfarande i sin linda. Så när ni börjar arbeta med koptiska texter, då kommer ni ganska snart faktiskt få bli delaktiga i den filologiska spetsforskningen. För ofta kommer vi in till ställen där vi ser, kanske kan man förstå syntaxen så här, kanske så här, hur fungerar just den här dialekten i den här texten. Så vi bör, innan vi påstår att det är massor av felaktigheter i texterna och så där, med viss ödmjukhet fundera på om det är våra kunskaper som fortfarande är för ytliga. Så var det åtminstone för mig ofta, att jag tyckte att nu hade jag hygglig kunskap och man ser att här har de gjort fel. Men efter några års ytterligare studier så såg jag att texten är faktiskt helt korrekt. Det är bara att den är mycket mer elegant skriven än vad jag själv trodde. Ja, det här är lite grann om koptiskans relationer till de gamla egyptiska språken. Jag har berört lite grann dess sociala funktion, hur länge den var i bruk. Den blev ju väldigt viktig för många bibelöversättningar, finns på koptiska till exempel. Och också om dess relation till grekiskan och problem som man ofta får när man översätter från ett språk till ett annat, där språken i grunden fungerar ganska olika. Ja, jag kommer att följa upp med lite fler föreläsningar så småningom när vi kommer in på arbetet med förstarnas natur. Men just nu så tror jag att ni har tillräckligt med grammatikkompendiet. Så tack för nu.